Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Hon har under många år arbetat med det som ledarna benämner hållbara chefer och på vad som behöver finnas i en organisation för att kunna hantera alla delar av chefsuppdraget. De senaste åren arbetar Anki med opinionsbildning, genomför undersökningar, skriver rapporter och bloggar och en hel del annat också, som ett led i att påverka chefers organisatoriska förutsättningar. Varmt välkommen hit, Anki.
Tack snälla.
En av dina senaste rapporter som du skrivit heter Introvert och chef, ett underskattat drag med frågetecken efter, vilket man nu blir supernyfiken på. Kan du inte berätta lite om den rapporten? Vad handlar den om och vad har ni kommit fram till?
Absolut. På Ledarna, vi vill ju gärna utmana normen av hur en chef ska vara och se ut och bete sig. För chefer av egen erfarenhet, och det kan du och lyssnarna säkert också känna igen, en chef som man upplever är en väldigt bra chef kan ju vara på jättemånga olika sätt helt enkelt. Och ofta pratar vi ju om mångfald. Vi vill ha mångfald i chefsleden som ska spegla samhället i stort. Och det finns massa skäl till det. Rättviseskäl, men också att man ska, alltså oavsett vem du är, ska man känna att ja, men jag kan också bli chef. För att jag ser ju att någon som är lik mig faktiskt är chef. Vanligtvis pratar vi om könsfördelning, till exempel män och kvinnor. Vi pratar om etnicitet till exempel. Och den här rapporten handlar om den kognitiva mångfalden, skulle man kunna säga. Vi har ju personlighetsdrag, olika personlighetsdrag med oss från födseln, och ett utav dem är huruvida man är intro eller extrovert. Och det visar sig att de allra flesta chefer i Sverige och i västvärlden är just extroverta chefer. Alltså det är normen, och den normen är väldigt stark. Och med den här rapporten vill jag dels öka kunskapen. Vad är introvert och extrovert? För det finns ganska mycket föreställningar om det som kanske inte alltid är helt korrekta. Och också utmana den här normen, att man blir medveten om att vi har olika styrkor naturligtvis, och inget är bättre eller sämre än det andra, men vi fungerar på lite olika sätt.
Vilken otroligt spännande rapport. Vad kan man ta del av den om vi börjar med den frågan?
Den rapporten och alla rapporter vi publicerar på Ledarna ligger på Ledarnas hemsida ledarna.se/rapporter, och där finns den här och många andra.
Nu låter det nästan som vi har sponsrat det här, men det var ju faktiskt inte meningen. Jag tyckte själv att det lät väldigt intressant. Och precis som du säger så har man nog en bild av ledare i västvärlden åtminstone som väldigt sådär extroverta och visionära och stå på scen och prata och liksom få folket med sig och sådär. Men beskriv på vilket sätt man då kan vara som introvert ledare, och börja kanske med att beskriva vad är skillnaden på extrovert och introvert. De flesta har säkert ett hum, men du har säkert bättre kunskap.
Det finns ganska mycket föreställningar om det. Jag kan ju mötas när man säger om den här personen är introvert. Och då kan man mötas av, ja men den är ju så trevlig. Så det finns någon föreställning, upplever jag, att introverta är liksom inbundna, de håller sig utanför sammanhang. Medan extroverta är de som intar rummet, och som du beskriver, de här som eldar massorna och liksom, ja, gillar att ha massa folk omkring sig. Men det kan inte vara mer fel faktiskt. Det som skiljer intro och extroverta människor, det här är medfött, och det är skillnad i hur våra hjärnor fungerar. Vi är olika känsliga för signalsubstansen dopamin, som är liksom vårt belöningscell där vi får kickar av, kan man säga. Den introverta hjärnan är mycket känsligare för dopamin, det vill säga som introvert behöver du inte så mycket stimuli utifrån, utan din hjärna är väldigt aktiv och liksom stimulerar sig själv, medan den extroverta tål mycket mer dopamin. Och man vill ha mycket mer dopamin, och det får man genom att engagera sig med andra, att det händer saker, alltså det som inte är stillhet, kan man säga. Så det är lite kort, och det här är inget vi väljer, utan vi föds på det här sättet helt enkelt. Men normen är att vi extrovert är verkligen normen, inte bara för chefer utan i samhället i stort. Och jag tänker om någon som lyssnar är introvert, som barn har de kanske möjligtvis blivit så här peppade, du måste ta för dig mer, gå ut och lek med alla de andra, sitt inte här och lägg dina pärlplattor till exempel. Medan den här barnet, den introverta, är alldeles fantastiskt tillfredsställd i att sitta i stillhet och faktiskt pyssla med någonting till exempel. Så jag vet inte om jag vet att du avslöjar för mig att du kanske har den introverta personligheten, så kanske känner du själv igen det här.
Ja, men inte bara kanske, Angie. Jag är superintrovert. Ja. Och det brukar jag få höra att man inte tror.
Nej, och det för att det finns så mycket föreställningar. Sen ska vi ju viktigt komma ihåg det som jag sa tidigare. Det ena är inte, det är inte rätt eller fel, det är inte sämre eller bättre på något vis. Men det är lite annorlunda. Och det är ju också så att vi har ju tillgång till hela spektrat, men det tar mycket energi ifrån oss, olika mycket energi. Så att om du är introvert, du har alla möjligheter och förutsättningar att kunna stå och hålla föreläsningar eller ha många människor omkring dig. Men när du kommer hem är du förmodligen ganska trött, det har tagit mycket energi, och för att ladda dina batterier igen, då har inte du lust att gå på en AV efter det här, sannolikt.
Men det är så spot on, det är som att du pratar till mig, jag får ett terapeutiskt samtal här nu, Anki. Nej, men jag håller ändå relativt ofta liksom föreläsningar, hamnar i den typen av situation relativt ofta. Och var på ett mingel-event igår till exempel, kan tycka att det är fantastiskt trevligt och så. Men blir ju helt slut efteråt. Mm. Därför att det tar mycket energi. Medan jag vet en kollega till mig som blir så påfylld.
Precis, för den extroverta, de trivs som fisken i vattnet i det här. Alltså lite ytliga bekanta, minglar runt med människor man inte har träffat förut. Det ger dem energi, så de är förmodligen ganska uppspelta och liksom triggade och igång när de kommer på sådana här sammanhang eller kommer därifrån. Medan vi som är lite introverta då behöver liksom landa i oss själva igen. Och det är samma sak, den extroverta kan självklart sitta, och speciellt som chef, den extroverta chefen behöver också sitta djupt koncentrerad och fokuserad med jämna mellanrum i stillhet. Och det gör ju den extroverta chefen. Men för att sen ladda igång igen, då behöver den chefen ut och liksom ha människor omkring sig och ja, få liksom energi av, ur ett sammanhang omkring sig.
Men precis så, och jag brukar tänka när folk pratar om extroverta personer och introverta, då är det ju lätt att ta de här ytterligheterna, men att det är ju inte riktigt så enkelt. Nej. Det är inte bara två poler. Och framförallt så tycker jag det är så fint att prata om att det kanske främst handlar om var man hämtar sin energi.
Precis så.
Man kan ha tillgång till alla de här delarna, precis som du säger, men var hämtar jag min energi? Mm. När blir jag påfylld? Mm. Det är
exakt
det, så viktigt. Men vad härligt, då har ju du kommit fram till massa kloka saker i din rapport. Men vad är det som gör att normen ändå är att vi ska ha en extrovert chef?
Jag tror överlag det finns väldigt mycket idealbilder av chefen idag. Det börjar luckras upp, tror jag, lite grann. Men ofta de vi ser, liksom, om vi tittar i media, i sådana sammanhang, de som är talare och liksom bjuds in till olika galor och evenemang och sånt där. Det är ofta de här extroverta cheferna som syns och hörs och gärna pratar om det också. Medan vi har ju otroligt, vi har ju nästan drygt 400 000 chefer i Sverige, och långt ifrån dem är en extrovert chef, och alla de här, de är slitvargar i vardagen liksom och kan vara fantastiska chefer. Man brukar säga att fördelen med en introvert chef, en introvert chef passar väldigt bra att ha en grupp medarbetare som är, alltså har hög kunskap, som är väldigt självständiga. För den introverta chefen tar sällan allt utrymme, om man säger så. Lyssnar mer än han pratar själv. Och låter liksom medarbetarna komma till tals lite mer. Medan den extroverta, och det här tror jag inte är något medveten, utan att den extroverta är van liksom att ta talarutrymme och liksom inta rummet. Så. Vilket kanske gör att medarbetare inte får samma utrymme eller vågar ta samma utrymme. Så att, alltså vi har både för- och nackdelar liksom, men det viktiga, det tycker jag är att man ska dels förstå själv, vem är jag och varför känner jag så här i vissa sammanhang, vad behöver jag för att fungera fullt ut, men också som chef att jag förstår att de jag leder, mina medarbetare, där finns sannolikt både intro- och extroverta personer, och att man är medveten om det, vad det betyder.
Mm. Och hur gör man för att ta reda på det här?
Fråga. Nu tror jag att väldigt många i arbetslivet har genomgått tester. Inte alla, men många tjänstemän om inte annat och kunskapsintensiva organisationer. Många har säkert stött på Myers-Briggs till exempel, Big Five. Och här är ju intro-extrovert perspektivet, det finns ju med som en parameter. Så jag tror många har gjort sådana här tester och liksom fått svaret då, vad man är. Men framförallt så tror jag att man kan fråga, vad finner du, vad får du energi av? När mår du som bäst? Och det tror jag kan avslöja ganska mycket om en person. Vad man får sin energi och liksom vad man känner sig tillfredsställd.
Mm, verkligen. Om man nu har en väldigt introvert chef och så är man själv väldigt extrovert, vad kan det innebära för typ av krockar eller utmaningar som du ser eller kanske har hittat i din...
Jag tror att den extroverta medarbetaren då kanske behöver vara lite mer på sin chef. För att den introverta chefen kanske inte... Alltså vi utgår väldigt mycket från våra egna referensramar. Det är liksom en mänsklig bias vi har, kan jag säga. Så att är jag extrovert så får jag kanske berätta för min chef att jag skulle uppskatta, jag behöver det här. Jag behöver att du kommer in ibland och peppar. Eller jag behöver att vi har avstämningar eller vad det nu kan handla om. Så att man kan få lite tydlig mot den introverta chefen om jag själv är extrovert.
Mm. Finns det mellanlägen, tänker jag? För jag kan ju säga att ja, men absolut introvert utifrån att hämta energi i liksom stillhet. Mm. Det är jag 100 gånger av 100. Men så är det ju ofta som jag får höra att nej, men du kan inte vara så introvert. Liksom. Kan det verkligen stämma? Mm. Och så är det vissa lägen där jag verkligen känner att nej, men här är jag nog ganska extrovert. Jag känner mig lite sådär, jag har båda benen, ja, i mig då.
Men det finns också. Man brukar i forskning så brukar man prata om att intro eller extrovert, och man har ofta en preferens åt något håll. Men sen som du säger, det är ingen absolut skala att vi ligger på det 100% åt det ena eller andra. Men så finns det de som har ungefär lika mycket av båda. Och de kallar man ambiverta.
Ambivert.
Ja, det låter lite som ambivalent, fast det är det inte. Nej. Utan då har man lika stor tillgång så att säga, både till den extra och introverta sidan, kan man säga.
Okej, det måste ju vara en superstyrka då, tänker jag, lite ödmjukt.
Intressant tanke, så har inte jag tänkt. Men nej, men det, ja, varför inte?
Nej.
Då kan jag ladda energi i alla olika sammanhang, så det är toppen.
Nej, det
är, men det som är intressant, tänker jag, för det här är ju västvärlden, den här normen är så stark, så ser det inte ut i hela världen. Man uppskattar att ungefär en tredjedel av befolkningen i västvärlden är introverta. Men i Sverige, där normen är jättestark för extroversion, där är bara 23% av cheferna introverta. Så det speglar ju faktiskt inte hur vi är sammansatta i befolkningen. Men det är här i Sverige och i västvärlden. Men om man tittar på Sydkorea, där är 48% av cheferna introverta. Så det är en helt annan norm liksom, om man tycker det är eftertraktansvärde eller vad man ska säga.
Just det. Mm. Vad lustigt att det har blivit så. Har du en tanke kring varför det har blivit så?
Jag tror att det är en kulturfråga. Alltså är vi i västvärlden, och inte minst om vi går över Atlanten till USA, där det är inte så mycket jante där. Alltså där kan man berätta och man ska synas och höras och berätta om sina framgångar och sånt där. Medan i Asien och många länder där omkring, där är man lite mer lågmäld.
Just det. Och vad finns det för fördelar då att ha en introvert chef? Om man nu sitter som HR och ska rekrytera, så tittar man på de här Big Five, då tänker man sig att vi kan ju inte sätta in, vi utgår från att man är då lite färgad av sina normer i västvärlden och också kanske lite trångsynt, höll jag på att säga. Det lät ju extremt negativt. Men man har en bild av att den här chefen, han måste ju stå. Dessutom säger hon måste stå där på scenen och hålla liksom de här
eldamassorna.
Exakt, var den här visionära ledaren. Mm. Vad säger du då? Vad kan vi leta efter istället? Mm. Och hur ska vi se till att det blir bra för den?
Jag tänker som alla chefstjänster man rekryterar till måste man ju fundera igenom vilket sammanhang är den här chefen, ska den här chefen vara verksam inom? Vad är det för typ av verksamhet, bransch? Vad är fokus? Vad är uppgiften i grunden? Och det är den som måste styra och knyta kompetenser till den. Vi pratar ju och rekommenderar ju absolut kompetensbaserad rekrytering just för att minimera de här subjektiva bilderna och normerna vi faktiskt alla bär på. Och det är klart, söker du en person till en stor callcenter eller säljavdelning, ja, men då behöver du förmodligen en extrovert chef som just kan peppa och coacha och liksom vara där hela tiden och brinna liksom så. Men är det till exempel en analysavdelning eller där det sitter medarbetare med lång erfarenhet, alltså de behöver inte en chef som står där och kör på liksom, nu kom igen och sådär. Så att fundera lite på varför vill jag ha en extrovert chef här? Är det viktigt liksom? Nej, det kanske inte är.
Nej, vad kan det finnas för fördelar då att välja en introvert? Finns det någonting som faktiskt lyfts ur ett ledarperspektiv ännu bättre?
Ja, alltså om man ska tro litteratur och forskning så introverta personer, eftersom de har en stor aktivitet av sig själva i sin hjärna, så de tänker ofta, har ett djupare tänkande, kanske mer också kritiskt tänkande, vilket ju kan göra att beslut kan bli mer välgrundade. De är inte lika den här spontana, alltså, utan vill fundera igenom lite grann. Så till exempel har du en grupp medarbetare, om du har enhetsmöten eller avdelningsmöten eller sådär. De introverta ogillar med stor sannolikhet att du pekar. Hörru du Hanna, vad tycker du om det här? Om du är introvert. Mm. Därför att det blir så här, vänta, det här har inte jag hunnit fundera på. Utan den introverta vill hellre förbereda sig just för att hinna själv på egen hand fundera igenom, vända och vrida lite grann. Så att bättre beslutsunderlag kanske. Behöver inte vara så, men förutsättningarna är ju goda för det, som ett exempel.
Mm. Och så tyckte jag att du sa ett så bra exempel inledningsvis också, kanske att man får medarbetare som får ta större utrymme, får ta mer plats, blir mer lyssnade på. Tycker det lät som att oerhört många fördelar att välja en introvert chef.
Eller hur? Ja, men det gör det. Ja. Men sen tror jag att vi måste fortsätta brottas lite med den här idealbilden, vad är en chef? Mm. För visst behöver vi karismatiska chefer som driver innovation. Och, alltså det låter ju så härligt allt det där. Men alla verksamheter kräver inte det. Det finns massor med verksamheter, de ska bara fungera. Och det kanske inte låter så sexigt då, men de flesta, det är ju vardag för de flesta chefer faktiskt.
Så är det verkligen. Och jag brukar tänka ibland att jag har haft så himla mycket tur med de chefer som jag har haft. Och de har varit väldigt olika allihopa. Mm. Men det som jag landar i, det är att jag tycker verkligen att det här med förutsägbarhet är så viktigt. Att inte ha chefer som svajar i humöret och man inte vet hur någon ska reagera. Utan att man vet att det är ganska förutsägbart hur den här personen reagerar i olika situationer. Det skapar en form av trygghet.
Absolut.
Sen om hon eller han är introvert eller extrovert, det kanske har mindre betydelse. I alla fall har jag upplevt det så.
Det tror jag att du absolut har en poäng i. Och det har man ju visat, det har talats en del om destruktivt ledarskap. Och de farligaste inom citatcheferna, det är ju de som, precis som du är inne på, att man kan inte förutsäga. Så det är bättre, det här låter ju sjukt då, men forskningen visar att det är bättre att ha en elak chef hela tiden än att ha en chef som man inte vet hur hen ska reagera. Det kan ju låta förskräckligt, men det handlar just om förutsägbarheten, för det skapar trygghet. Jag vet åtminstone vad som kommer komma.
Mm. Det är lätt att relatera när man sitter med ett gäng barn där hemma och så. Även till föräldraskapet
konsekvent
att liksom. Vara förutsägbar, ja. Även om man kanske inte ska vara en elak mamma hela tiden.
Nej, det är inte en elak chef heller.
Nej, så viktigt.
Men det visar ändå hur viktigt det är att kunna förstå att det blir ett konsekvent beteende.
Liksom. Ja, men absolut, så är det. Och jag vet ju också att du brinner för det här med hållbara chefer. Mm. Nu har vi pratat en del om att man kan vara på olika sätt, både introvert, extrovert och säkert en del ambivert också, tyckte jag var ett väldigt roligt ord. Men förutom det här med hållbara chefer, vad handlar det om och hur ser man till att få hållbara chefer?
Bra fråga och en viktig fråga inte minst. Vi på Ledarna ingick i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som fick namnet Hållbara chefer, och det här var redan 2006. Och då, 2006, så fanns det väldigt lite forskning och studier kring vad behövs för att en chef ska kunna fungera och vara chef och ta, ja, alltså som chef du hanterar jättemånga olika frågor. Det här fanns mycket studier, massor med litteratur, hur ska en bra chef vara? Frågar du någon, hur ska en bra chef vara, så får du den här underbara långa önskelistan. De ska vara, ja det vet du själv, massa så här, och de ska vara si och så. Men det fanns väldigt lite forskning då som frågade, ja men hur ska en organisation se ut där man faktiskt kan vara bra chef? Nu har det kommit mycket fler studier på det här, men då när vi körde igång så fanns det väldigt lite. Och vi vet idag att det läggs jättestort ansvar på chefer, och det tycker jag, så ska det vara, för man har ett stort ansvar som chef. Du påverkar i väldigt hög grad hur medarbetarna har det på jobbet, hur de mår, hur deras arbetsmiljö upplevs. Men du måste ju också kunna ha resurser för att ta det här ansvaret. Så det är det Hållbara chefer handlar om, att vi vill att chefsuppdragen, oavsett nivå eller vad det är för verksamhet, måste vara begripliga. Alltså jag måste ha tydliga mål, jag måste förstå mitt uppdrag. Och det kan ju låta självklart, men det är inte självklart. Därför förändringar går så fort idag, det händer så mycket i vår omvärld som påverkar oss. Så du måste hela tiden ha en avstämning och dialog med nästa övre chefsnivå. För att faktiskt veta, har vi en samsyn kring mitt uppdrag? Gör jag rätt saker? För du måste prioritera som chef. Så uppdragen måste vara begripliga, och sen först när du verkligen förstår ditt uppdrag i grunden, då vet du också och kan avgöra, men vad behöver jag nu då för resurser för att hantera det här uppdraget? Och det kan ju vara, hur många medarbetare ska jag leda? Vi vet att det ser väldigt olika ut i olika sektorer i Sverige. Det finns chefer som har fruktansvärt stora medarbetargrupper. Hur riggar man det? Hur hanterar man ens det? Är det rimligt?
Vad är ett rimligt antal?
Det är en jättebra fråga. Det är många aktörer som faktiskt sätter en siffra. På Ledarna, vi har valt att inte göra det, för jag tycker det är lite att förenkla verkligheten. För det är så många andra aspekter man måste ta med. Har du dina medarbetare fysiskt omkring dig, i närhet, alltså fysiskt nära? Jobbar de i skift eller jobbar ni kontorstid allesammans? Hur erfarna är de? Vilket behov av stöd har medarbetarna? Så att man måste liksom titta på vad kräver verksamheten för att ta det liksom beslutet. Men i grunden anser jag att det handlar om att jag som chef, oavsett hur många eller få medarbetare jag har, måste jag kunna ha en personlig relation till var och en. Alltså inte att man ska vara kompis så, men att se till exempel att med Hanna, du brukar inte, alltså du har ändrat beteende, det verkar vara något som har hänt. Alltså jag måste se förändringar hos individer och i gruppen, så en viss närhet krävs liksom. Mm. Så tänker jag.
Så jag håller med. Ja. Vad finns det mer för resurser som, förutom då storlek på gruppen, vad kan det vara ytterligare?
Mandat naturligtvis. Som chef har jag ansvar för mycket, då måste jag också kunna ta beslut om mycket utan att springa och be om lov eller fråga. Så rimligt mandat kopplat till uppdraget. Det handlar om ekonomi naturligtvis, det kan handla om teknik, alltså hjälpmedel, maskiner, datorer, ja, whatever då. Någon att delegera till, att det finns stödfunktioner inte minst. Och då pratar vi i första hand HR. Vi pratar IT och ekonomi till exempel. För jag menar, ibland är det som att så fort någon skriver under på ett anställningsavtal att nu har jag blivit chef, då verkar det finnas någon underförstått att wow, den här, nu kan den här personen allting. Liksom, ekonomi, lite psykolog och lite sådär. Och så är det ju självklart inte. Man lär sig under gång. Men då måste det också finnas stödfunktioner som finns, som kan hjälpa chefen i olika sammanhang.
Mm. Jag håller med 100%. Och får jag lägga till, det kanske fanns i det som du nämnde som resurser. Men det som jag tänker på ibland när man kanske har jobbat som chef och suttit i ledningsgrupp och så, det är ju att man kan vara ganska ensam som chef, apropå resurser, att man kan faktiskt också ha behov av att känna den där samhörigheten i sin Absolut. Ledningsgrupp eller i chefsledet, beroende på vilken nivå av chef man är, för att man är aldrig riktigt en i gruppen, i sin avdelning, om man är avdelningschef.
Det är en jätteviktig fråga du tar upp. Det är en del också i det här resurset, att jag som chef måste också ha ett forum där jag är trygg. kanske med andra chefskollegor, i bästa fall med min egen chef, där jag också kan lyfta saker som jag känner kanske oro inför, behöva ventilera. Ibland som chef, du behöver genomföra obekväma beslut, tråkiga saker, det kan vara nedläggning, det kan vara att du behöver säga upp människor, och det tycker inte heller chefer om, men det måste ske, och då behöver man själv kunna ventilera med någon, några som man vet att det stannar här, för det kan jag inte göra i min medarbetargrupp av naturliga skäl, så det är jätteviktigt att ha det forumet.
Mm. Någon typ av ledarforum kan man kanske som
absolut
organisera.
Och finns inte det i en liten organisation, det kanske inte finns så många chefer, ja, men då kanske man kan få tillgång till en mentor eller liknande. Men någon man känner förtroende för och kan lita på.
Just det. Mentor eller nätverk, ja, eller någonting.
Absolut.
Någon där man kan krypa tillbaka och tanka på energi när man har fått ta tuffa saker. Mm. Eller om inte annat, bara känna att man får vara på riktigt en i gänget. Om man,
ja, och också det. Mm. Någon som har liknande erfarenheter. Mm. Och som kan förstå liksom att vi förstår att det är tufft. Så här gjorde vi, och lära sig av varandra också. Mm. Naturligtvis.
Det låter jättebra. Vi har lite inspel här då till eventuella HR som lyssnar. Det är allt ifrån att våga se över om det verkligen är viktigt med en extrovert chef vid nästa ledarrekrytering. Men också det här med att skapa resurserna, eller förutsättningarna snarare, för att också ha hållbara chefer på arbetsplatserna. Jätteintressant tycker jag, Anki. Det finns mycket man skulle vilja prata om det, men det är klart att tiden rinner ju på när vi har så
intressant. Ja, den gör ju.
Så är det. Vad skulle du vilja skicka med till de som lyssnar nu utifrån hållbara chefer? Vad är liksom ditt viktigaste budskap?
Jag hoppas att de som rekryterar chefer, dels utifrån det här med introvert och extrovert också, fundera på vad är det för typ av chefer vi behöver för att den här verksamheten ska fungera på bästa sätt. Och försöka se förbi sina egna fördomar och också vara medveten om de normer som råder. Jag hoppas också att arbetsgivare värdesätter ledarskapet i organisationen, för att organisationer där det är en hög omsättning bland chefer skapar ofta oro, det är ingen kontinuitet för medarbetare, så chefer som inte mår bra och har goda förutsättningar, de är inte heller bra för verksamheten och för medarbetarna, och på sikt blir det dyrt faktiskt. Ofta tycker man att om vi ska ge chefer mer resurser, ja, men då, det kostar pengar. Ja, kortsiktigt gör det kanske. Men jag vill hellre se det som en investering för något som långsiktigt blir värdefullt, helt enkelt.
Mm.
Och sen så tänker jag också, om vi tittar på det här med introvert och extrovert. Om jag som chef är det ena eller andra, var beredd att prata om det, lyfte. För att öka förståelsen för våra olikheter, helt enkelt. Och vad vi kan bidra med på olika sätt. Och vad jag behöver för att fungera på ett bra sätt som chef.
Ja, men så viktigt. Och så viktigt att prata om, oavsett om det är personlighetsdrag eller vad det nu kan vara som kanske vi annars pratar om utifrån mångfald eller inkludering. Det är superviktigt att prata om på vilket sätt vi skiljer oss åt, men också vad vi har gemensamt och vad vi behöver för att fungera optimalt.
Vi ska komma ihåg, människor omkring oss är inte tankeläsare, även om vi gärna vill att de ska vara det ibland.
Ja,
men det
ibland
är de inte. Nej, eller ibland inte
ibland
kanske.
Inte,
nej, men man måste också kunna våga vara öppen med att det här trivs jag med, det här tycker jag är slitigt. Eller, ja, så. Mm. Så att man lär sig mer om varandra, helt enkelt.
Mm. Och här är jag inte som bäst, men det är du, så kom och hjälp mig lösa det här. Det är väl perfekt. Ja, men vad bra, Anki. Jätteinspirerande och många bra inspel på hur man ska resonera. Både kring introverta chefer, extroverta chefer, men också hållbara chefer.
Mm.
Och kanske arbetsplatser, medarbetare. Man kan nog vidga det där perspektivet, tror jag.
Vi vill ju att alla ska ha ett hållbart arbetsliv. Det är många som vill det. Vi har verkligen behov av det, för vi ser att ohälsan ökar fortsatt, och det är ju ganska alarmerande.
Ja, men verkligen. Du, sådär avslutningsvis, Anki, så brukar jag fråga om det här med misstag och höra om det är något som du kan dela med dig av, så vi kan lära oss av varandras misstag. Jag tycker att det är en viktig del av lärande. Och så där. Finns det något misstag som du har gjort som du kan dela med dig av?
Ja, jag gjorde för ett antal år sedan ett ganska rejält klavertramp. Och det här kommer bli lite mystiskt, tror jag, för lyssnarna. De som går igång, en del kommer förstå precis vad jag pratar om. Och de som inte gör det får googla efter, helt enkelt.
Vad kan det bero på om man förstår eller inte?
Det handlar om min referens.
Jag förstår.
Så jag återkommer till det. Jag höll utbildning för blivande byggnadsingenjörer i ledarskap. Det var en halv dag eller något sånt. Ja, det var ett antal timmar. Och när jag kommer dit så noterar jag, gud vad unga de ser ut. Fast det är ändå högskolenivå eller universitet. Ja, högskolenivå. Jag tyckte de såg jätteunga ut. Typ. Ja, det var min bild. Att de var betydligt yngre än vad jag var. Det var det första jag konstaterade. Det var också uppenbart att det var väldigt många av de här eleverna med annan etnicitet. Det var liksom synbart, så synligt. Så jag körde och pratade ledarskap och konflikthantering och lite sådana saker, och intresset kändes väl inte så här tipptopp, och det är alltid, det kan du känna igen som föreläsare, så att det är ganska jobbigt när man känner att det händer inget i gruppen. Några glada, engagerade själar, men kanske inte så många. Och så hade vi naturligtvis lite pauser då, raster sådär, under de här timmarna. Och varje gång efter återsamling, då var de betydligt färre i lokalen. Så personer liksom, de troppade av. Och det är ju också lite trist, så. Men hur ska man liksom få upp engagemanget? Och det är då jag säger något som man inte borde sagt. Men jag noterar att det här att allt färre i lokalen, och då gör jag en referens till deckarförfattaren Agatha Christies kanske mest välkända bok. Och jag ville verkligen bita av mig tungan i samma stund jag sa det. Den här boken som jag pratar om fick en ny titel 2007. Den heter nu mer och så var de bara en. Men jag använde dessvärre då originaltiteln, och den kommer jag inte upprepa här då. Så för dig som inte vet vad den här boken hette från början, så får ni helt enkelt googla för att förstå hur fel det här landade. Verkligen fel. Det intressanta var att ingen reagerade. Och jag blev så ställd av det jag själv sagt, så jag kände att nej, men jag låtsas inte om något utan bara gå vidare. Så. Men lärdomen av det här, det är egentligen, ja det är flera, men det ena är att mina referenser är inte deras referenser, speciellt inte med den här åldersskillnaden var. Jag tror inte att alla de där hade läst Agatha Christies stora deckare. Och att man också är medveten om det, liksom, att tänka på vad är det jag utgår ifrån. Det som är mina referenser är inte mottagarens referenser. Så det blev lite tokigt, kan jag säga.
Det kan man verkligen säga. Jag förstår vilken bok du menar.
Ja, och
jag
så förstår... nu blir det en cliffhanger för lyssnarna som inte vet vilken bok jag menar.
Precis, ja men jag förstår. Och det var, jag förstår också varför det blev tokigt, för du menade ju inte det som den boken hette, utan du menade
absolut
ju att det droppade av.
Ja,
folk.
Att personen försvinner.
Jag förstår. Jag förstår.
Så tokigt kan det bli utan något ont uppsåt överhuvudtaget. Nej. Men ibland blir det knas.
Och man får lära sig av det. Och vilket fantastiskt bra exempel att våga dela med sig av, Anke. Det tycker jag var jättebra och modigt. Och det kan vi alla lära oss av. Dels tänker jag att tänka till på referensramar. Och sen också att få utnyttja ditt exempel, tänka till när man märker att det blir fel, så kan man ju faktiskt försöka förklara eller be om ursäkt eller vad det nu kan vara, om man lyckas finna sig i det. Bra! Tack snälla för att du lärde oss och tog upp det exemplet.
Tack.
Men också stort tack för att du kom hit och delade med dig om insikter kring introverta, extroverta chefer och framförallt också hållbarhet på våra arbetsplatser framöver och hur viktigt det är.
Stort tack!